Podplay. Live från Studio 1 i Stockholm, Sverige och Dallas, Texas, USA. Du lyssnar på The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Claire Doctorow.
John Villande Lambrell.
Vi har ju varit i USA ett tag här nu och vi har bott på ett hotell, Klara, i Dallas. Ett väldigt fint hotell. Och det viktigaste för John, va? Det är städningen på rummet.
Ja, men jag har varit hemma hos honom och jag har sett att det nästan är sådär seriemördarrent. Så att jag förstår att det är hans fetisch.
Ofta, Klara, så är det ju så här på hotell, du vet, att de vill ju gärna in. De har ju tider att passa, de som städar hotellrum. Det är ju, och det krockar ju lite med Johns planer för förmiddagen att sova i samma säng som ska bäddas.
Ja, och nej. Ja.
Ja. Så att, ja, men så han måste ju ofta föra ut dem. Ibland så glömmer han ju att sätta upp den här do not disturb-signen och då kan han ju bli väckt av någon som kommer in. Och då måste han mota ut dem liksom i halvsovande tillstånd. Mm-hmm. Och sen får de komma tillbaka senare. Och det är väl fint. Men då igår så hade vi lite trubbel på hotellrummet. Ja, det blev väl någon mix-up. Han vaknade väl senare hur det var. Så han var väldigt orolig då att vi en dag inte skulle få rummet städat. Och det är väl fint. Jag tycker också om att få rummet städat. Men det han gjorde då för att...
Vad då?
Nej, du vill...
Men vad är din vinkel på det här?
Vad är vinkeln?
Nej, jag vet inte. Det är något skit i det.
Verkligen inte. Ja. Nej. Klara, du får bara säga vad du tycker. Han då, för att hjälpa då människan som skulle städa rummet, så gjorde du... Ja, du bara tog reda på vad ordet städa, verbet städa, vad det var på spanska.
Ja, hon pratade spanska.
Ja, hon var spansktalande.
Ja, det var inte att jag förutsatte hon var spansktalande.
Nej, hon var
spansktalande. Jag gick ut och pratade med henne och så visade det sig att hon var spansktalande.
Hon var inte jättebra på engelska, hon var bättre på spanska. Så då gick John och googlade då verbet, spanska verbet städa, som heter vadå?
Limpio.
Vad sa du?
Limpio.
Limpio?
Limpio.
Ja. Limpio, precis. Så att John rusade då ut i hotellkorridoren med en lapp där det står limpio på. Och så säger jag, vänta nu John. Kan inte det här uppfattas på fel sätt om man går fram till någon som städar hotellrum och bara skriker... Städa.
Jag sa faktiskt por favor efter.
Städa,
nej.
Por favor.
Ja, nej, jo, men nej, jag sa inte så, jag sa det som en fråga. Alltså limpio por favor, alltså städa. Tack.
Ja.
Kan du städa kanske?
Ja, jag vet, för att annars kan man tänka sig att hon antagligen städar ganska mycket, så att någon bara kommer fram och säger städa. Det kan ju uppfattas så också. Nu städar du.
Ja, det hoppas jag inte att du uppfattar, för det försökte jag verkligen inte.
Nej, det var städa frågetecken, inte städa utropstecken.
Nej, städa frågetecken, och jag vill ju bara alltså, att vårt rum inte skulle, för det kan ju också vara så att om man bor med någon, och det är ju mitt fel att det inte har blivit städat. Mm. För jag märkte ju de kom in, det är ju väldigt stressigt då när man sover i sin egen säng hemma, så är det inte ett främlingar som kommer in i ens lägenhet på morgonen. Man blir väldigt stressad om man vaknar och så måste man skrika no liksom. Mm. Då hade jag varit ansvarig för att rummet blivit ostädat. Därför var jag ju tvungen att fråga. Jag ser inget konstigt med det.
Nej. Nej, inte alls.
Nej, men nej. Vadå?
Och då sa jag, du kan inte bara skrika städa. Och då gick John in igen och googlade även vad rum 1313 heter på spanska. Så gick han ut igen med sin lapp där han då skrek limpio och så några siffror. Och ja, rummet blev städat, så det verkar fungerat. Ja. Men jag bara säger, John, det var tur att du inte filmades av Janne Josefsson i det ögonblicket. Nej. För jag tror inte att det här var helt okej.
Okay. Det var ingen fara. Vi är vänner, jag och Juanita.
Mm, gav du henne dricks?
Fan, var det också.
Nej, men du log nästa gång du träffade henne.
Ja, jag gjorde också en sån här, alltså som tack-emoji när jag såg henne i korridoren.
Den tror jag man använder i Asien med.
Okej,
okay, vadå, alltså namaste?
Ja, men det är ingen helst. Nej, men inte som en helst.
Du bugar som innan en sumo.
Nej, men inte som en helst. Jag vill säga tack, och så kommer jag inte på vad tack heter på spanska, vilket är märkligt.
Du tackar den spanska städerskan som man tackar domarna i en sumobrottningsmatch. Torsdag, sista dagen vi är i USA också. Vi ska ha fokus. Vi befinner oss i Dallas, USA, Texas. Det är ju en stad som är känd och förknippad och synonym mycket med mordet som skedde här på John F. Kennedy 1963. Så att jag tror att krimmorgon idag fokuserar på mordet. Och vi har faktiskt, Klara, varit ute och gjort hela den. Det var ju Lee Harvey Oswald som sköt Kennedy, det får man väl ändå säga om man inte tror på all konspirationsteori som finns runt mordet. Mm. Och vi har då gått i Oswalds fotspår, hur han rörde sig efter mordet. Så vi ska spela upp det här lite längre fram. Det är ju ganska spännande. Rafflande, ska man kunna säga.
Ja.
Mm.
Det är liksom en officiell rekonstruktion.
Ja, eller? Vem var Kennedy?
Han var president.
Jo, men
av oss två.
I rekonstruktionen.
Jaha, jag trodde du att det var mycket nyheter för dig på en gång.
Vem är det här?
Oh, okay.
Det kommer längre fram, men jag tänkte prata lite om det även i minuten. Messias minut, Kennedy special. Jo, det blir Kennedy special för att när man kommer till Dallas, alltså det är en stad som är känd. Jag vet inte ens vad den är känd för övrigt. Ja, det är TV-serien Dallas såklart. Och många män i cowboyhattar. Och att man tänker sig att det finns pengar i stan och att pengarna ofta då tjänas. Vill man i alla fall inbilla sig på oljefälten fortfarande. Alltså att det finns en... Ja, att Dallas är en sån stad som skakas ganska mycket av Greta Thunberg-rörelsen. Alltså
att... Ja, och att den har fått lite nytt liv nu i att så här, nu slutar man importera energi från Ryssland då och måste dra igång de här oljefälten igen kanske. Så att den har liksom fått ett uppsving precis när vi är här.
Du har inte varit i Dallas, va, Clara?
Nej, jag har inte varit det. Jag har bara varit i Wyoming där alla boots are goofing.
Ja, det är inget fel med det, men... Men det coolaste med Dallas är ju, och det är alltid konstigt att säga coolaste när det är en mordplats, vilket det då är. Men det är då den del av stan där president John F. Kennedy sköts till döds 1963 när han var på en bilkortege genom stan. Den platsen heter Dealey Plaza och det är alltså en tidskapsel för den platsen. Om man har sett filmerna, om man har sett dokumentärerna om mordet, så ser det exakt likadant ut fortfarande. Varje gång du kommer in dit så är det alltid 1963. Första gången John och jag var där då för några år sedan. Det var alltså, vi fick båda gåshud samtidigt. Jag vet inte vad det säger om oss. Men det är ju som att kliva in i en... Det är fan rätt otroligt alltså.
Om man har sett den här så kallade Zapruder-filmen som filmar mordet på John F. Kennedy, så är det alltså som att man kliver rakt in i den. Det ser exakt likadant ut fortfarande nästan 60 år senare.
Häftigt ju.
Det enda de har ändrat är att det finns numera ett litet metallräcke för en trappa som leder upp till The Grassy Knoll. Och det är, vad ska man säga, den gräsbeklädda kullen, om man översätter det.
Ja, och det låter inte lika sexigt.
Nej, det gör det inte. Och det är väl där då konspirationsteoretikerna hävdar att det kom rök då när Kennedy sköts. Och
att han skulle ha skjutits därifrån istället från byggnaden bakom bilen.
Ja, men det är den enda skillnaden. Och sen staketet har de ersatt med ett likadant staket. Men annars ser det exakt likadant ut. Igår var vi där då och det sitter då en man uppe på den här gräsbeklädda kullen. Och framför så finns det då DVD-filmer, lite olika bilder på honom. Och han är då USAs mest kända konspirationsteoretiker. Alltså det är en man i 80-årsåldern. Ja, en grånad man som sitter där med sin, vad jag förmodar är fru eller affärspartner. Jag gissar att det är en fru som står ut med honom. Och han har suttit där då sedan 1963 på den där stolen. Jag tror inte ens det går att rubba honom. Alltså han är fastvuxen då i den här stolen. Han växer mossa på benen.
Han såg fastvuxen ut. Och den främsta Kennedy-privatspanaren.
Ja, han är alltså din motsvarighet när det kommer till... Alltså du är ju Palmespanare.
Ja, precis.
Och han är Kennedyspanare.
Ja, jag sitter inte vid Palmemordplatsen dygnet runt med mina, med några liksom bilder på mig. Men kanske om några år.
Mm. Ja, för jag tänkte mycket på dig, John, när jag såg honom. Och jag köpte då hans DVD. Det är då en DVD med alla vinklar på Kennedy-mordet som finns. Och då sa hans fru, "Would you like it signed?" Och så tittade jag mig omkring så här, signed av vem? Alltså vem ska signera min DVD?
Ja.
Och så säger han, "By Robert." Och så här, ja, så då fick alltså min DVD signerad av the original nutcase i Kennedy-mordet.
Oj.
Ja, men det finns ju någonting roligt i... Alltså att man blir en stjärna i sin egen värld då. Alltså vill du att The Nutcase som har gjort filmen signerar filmen, det är väl fine. Men jag vet inte, det säger ju ingenting för någon annan. Det är ju ingen som är imponerad av min signatur av Robert Groden då.
Nej.
Nej, förutom då kanske andra privatspanare, JFK-privatspanare.
Ja. Och han har suttit där men lite som Margareta Krok står utanför Dramaten där hon var som lyckligast. Så sitter han där då, antar jag, där hans liv pikade, för han är ju såklart upprörd över det här och han är ju, ja, han hävdar ju då att det är en konspiration att regeringen ligger bakom mörkläggning och så, men det är ändå där någonstans som är hans plats i livet. Han var 18 år då, Robert Groden, när Kennedy-mordet skedde, och sen dess så har han nog varit övertygad om den här konspirationen och därför sitter han där då med sin fru, och jag antar att hon måste vara med på tåget. Alltså det är svårt, hon kanske, vi pratade om det här lite, att första dejten så kanske han nämnde såhär, jag är ganska inne på det här Kennedy-mordet, och hon bara, det går väl över. Alltså så som man gör på första dejt. Alltså,
ja, verkligen.
Ett litet sidointresse han har.
Ja, men Kjell sa säkert saker till dig, Clara, som du tänkte säga, ja, men det där går väl över. Eller det, Det där är inte så konstigt som det låter nu.
Verkligen. Nej men gud, han är inte alls som man trodde. Men så lite att han är fast i det där ju.
Ja, det är han ju. Men frun är också det, för att hon hade liksom skämt som hon levererade. Hon hade köpt hans teori och så sa hon... Vi sa såhär, ja det var väl Oswald som sköt. Och hon bara well. Och så hade hon en line som hon sa om och om igen. Och ja, visade fast... bilder och så sa hon, well, you can't shoot someone through a box. Sa hon, through a box. Och så hade hon då någon, det var någon,
det var en bild på en låda.
Det var en bild på en låda som hon visade om och om igen. Och så skrattade hon och pekade på den här boxen och sa,
would you shoot through a box? I certainly wouldn't.
It's impossible to shoot through a box. Och jag och John sa, ja, through a box. I wouldn't want to shoot through a box.
Jag förstår fortfarande inte vad den där boxen...
Nej, vet, men hon, du förstår, hon var liksom med på hans grej. Och det måste man ju nästan vara, för att annars så blir det ju en skilsmässa.
Hon var ju en såklart en normal, ung, healthy kvinna för några år sedan. Men har nu blivit då så indoktrinerad av den här Robert Groden att hon sitter och upplepar hans, kanske skämten han drog på första dejten, om att man inte skjuter genom en låda.
Vill ni veta vad jag känner här i det här? Jag känner att det här är ju Johannas öde. Alltså Johns flickvän Johanna. Det här är hennes öde. 100%. Hon dras in i dina... Alltså, du, förlåt, men om hon hade sagt på första dejten att hon tror att Stig Engström dödade Palme, då hade det inte blivit fler dejter. Men nu dras hon ju in i det här, så hon kommer ju sitta med dig där sen utanför Kreatima. Ja.
Och dra sådana här John-line som så här, vem var det som föreslog te, tror du? Säger han.
Ja, vem var det som föreslog te?
Gud, jag tyckte det blev lite härligt. Tänk om hon skulle komma hem och säga det. Då skulle, vilken kväll det skulle bli. Jag har tänkt på det. Vem var det som
40 år så kommer det ungdomar från USA till Sverige och så frågar Johanna, would you like it signed? Johns tekoppar som han säljer där.
Ja, men vad då samtidigt, det är väl inte så hemskt. Jag tyckte de två såg att ha det rätt trevligt. Men om man har varit ihop länge så finns det inte så mycket mer att prata om efter ett tag, och då har man ju alltid det här.
Men det var också fint att se Johns, alltså John är ju då, han tror ju inte på konspirationsteorin kring Oswald. Om man läser boken Case Closed så går de igenom ganska mycket, eller allt av det här egentligen. Så när man har läst den här boken så är man ju egentligen 100% övertygad om att det bara var Oswald som var den ensamma galningen och hade tur med skotten och så vidare. Men John har ju ändå en fascination för folk som är insatta i sådana här true crime grejer. Så du hade ju ändå en viss vördnad för honom. Och vet du vad, John? Jag tror inte, vet du exakt vem den här mannen var?
Ja, men så här, jag har ju hört talas om hans namn, men ja. jag visste liksom inte att han var, alltså han är en av de främsta privatspanarna, och att han sitter, där. Jag menar, det var inte så att vi sökte upp honom.
Nej.
Han sitter nog där varje dag.
Ja. Och visste du att det var han som kom över Zapruder-filmen först av alla och läckte den? Offentliggjorde den filmen, den enda filmen på själva skjutningen av Kennedy 1975.
Jaha, var det så?
Den var hemligstämplad och han läckte ut den till allmänheten.
Shit, ja det är ju coolt. Det är ju coolt. Gud, nu fick jag lite gåshud.
Du ska se,
kan vi inte dra ner dit idag? Yeah. Nej, men jag kände som att det blev så kort besök. Vi ställde ju några frågor och vi köpte
DVD. Jag visste att du skulle gå igång på det. Han var alltså den original som fick tag i Zapruder-filmen och läckte den till...
Det är ju jävligt coolt. Fan vad coolt.
Du ska se Johns lilla ansikte
nu.
Det är
coolt för att det är liksom... Han är ju liksom... Då är ju han... Alltså han är inte bara en nutcase, utan han är även gjort... Han har även gjort... Du har kallat honom nutcase, det tycker jag är taskigt. Ja. Nej, men han är då ändå gjort någonting. Jag menar, det är väl viktigt att den här Zapruder-filmen alltså kommer ut ändå.
Ja.
Coolt.
Ja. Men du vänder.
Bra. Ja, men
du kommer alltså rusa ner nu.
Vi kylar ner. Ja, men jag har lite följdfrågor.
Du kommer rusa ner till nattcaset hans fru igen med följdfrågor.
Ja, men jag har inte tänkt igenom det så noga, men spontant så tänker jag parmiddag med de här två. Jag ska fråga Johanna alltså, om vi kan... Ja. Kan inte vi åka hit alla igen? Du och Kristina kan gå till den där baren med Jeff som får henne att älska dig mer. Och jag kan ta med Johanna på parmiddag med Robert Groden och hans fru.
Dallas är verkligen en stad för alla.
Ja, verkligen. I alla fall för oss.
Jag tänkte på tala om det här med att man inte är helt ärlig med varandra när man blir ihop. Jag har ju en man som är väldigt glömsk, min man Kjell. Han glömmer ju grejer överallt, och jag förstod väl inte riktigt hur allvarligt det här var när vi blev tillsammans. Men jag har ju pratat om det här ganska mycket under åren vi har känt varandra. Och alltså det, han är liksom som en... Som, att, ja, men alla hans saker är som boomeranger som bara kommer tillbaka till honom. De dyker alltid upp. Han, jag kommer ihåg att hans brorsa berättade att han hade varit och åkt skidor när de var små på något ställe. Så hade de varit och duschat och liksom, tvättat sig och så. Så när de kom tillbaka till samma ställe ett år senare så liksom hängde hans kalsonger kvar där. Ett år senare.
Vad hade hänt då?
Nej, de
han hade gått utan kalsonger då.
Han hade gått
utan att tänka på det.
Ja. Nej, men allt kom tillbaka. Han var liksom på NK, det här varuhuset i Stockholm, så gick han runt och kikade på kläder med en kompis, och sen så hade de gått ett varv, och sen så säger han, fan, där ligger någonting på golvet, det är ett kort. Och så tar han upp det, och så är det liksom hans kort som han tappade för ett varv sen. Och ni vet ju höstas där när vår bil blev stulen och den bara kom tillbaka, och man vet med källa att allting kommer alltid tillbaka. För de flesta andra så försvinner ju saken. När man har tappat sin plånbok, då försvinner den. Då kommer den inte tillbaka, men för han kommer den tillbaka. Och han tappar sin plånbok kanske en gång i veckan. Och så i helgen nu så satt jag uppe och läste lite i gruppen. Jag har gått med en grupp som heter då Svensk Folktro Folksägner.
Jag väljer inte att kommentera det närmare, men jag kan tänka mig att det finns en del, om man pratar om att Kennedy... konspirationsteoretikerna är en viss typ av grupp, så kan jag tänka mig också att i gruppen svenska folksägner och ja, att det finns en del karaktärer.
Precis. Jag har varit inne lite förut på så här New Age, och det finns en grupp på Facebook som heter Spirit Garris, som ja, men man pratar mycket om energier och sådär. Man behöver rena energier i hus och så. Man kanske...
Det är väl de mest självfulla garrisarna som finns.
Det är mycket rimligt. Jag var tvungen att gå ur den gruppen för det var så otroligt osoft stämning där. Folk var väldigt arga och gnällde på varandra. Men i den här gruppen så har det varit lite snällare stämning då. Svensk folk tror folksägner. 22 000 medlemmar. Och det jag insåg då var att jag tror att det kan vara så nu att Kjell, det är inte bara att han har liksom bra karma, utan han kan ha drabbats av en egen liten tomte som ser efter honom. Eller kanske en liten vätte. Man kan tydligen också säga pyssling. Ja, men okej, vad har jag för bevis då på det här? Jo, hör på det här då. Här skriver Jenny. Juldagsmorgon 2010, jag träffar på troligen två små varelser. Det är tomtar i skogen som börjar bråka med min kopplade border terrier. De lyfter bland annat upp henne i svansen så hon dinglade fritt i luften och slog henne med kvistar så hon sköt. Jag såg inte tomtarna med egna ögon, men hunden kunde. Jag var så rädd att jag började gråta och skrek allt vad jag kunde att vi skulle lämna dem i fred. Och sen sprang vi allt vad tygen höll hem.
Men hur vet, om hon inte såg vad hunden berättade efteråt? Vad som hade
hänt? Ja, men de såg väl att hunden flög upp i luften och blev piskad med kvistar.
Det är ju obehagligt i sig, men hur vet man då att det är tomtar? Är det, går man hem och googlar vilka som
är mest benägna
att attackera på det sättet?
Ja, alltså de gillar ju inte när man inkränker på deras område liksom. Alltså, tydligen ska man då hålla sig väl med de här tomtarna eller vättarna eller pysslingarna. Vi säger alltså, en kvinna som heter...
Momento.
Ja.
Det är John Städerska igen.
Jaha.
Förlåt.
Momento.
Men ni måste prata med dem på spanska. Hör jag.
Ja, John, jag lägger mig inte i det här längre. Det ja. Mm.
Ja, förlåt. Emma skriver i gruppen: vi har en gårdstomte som återställer det jag slarvar bort. Och det var här det slog mig. Jag har då vid ett flertal tillfällen, skriver Emma, lite efter saker jag förlagt, för att senare finner de på uppenbart ställe väl synligt. Och hon skriver också att de har en bastutomte som drar mer än sitt lass. Och om hon lämnar värmen på en stund för tomten på kvällen då, så har tomten städer bastun på morgonen då. Så tomtarna eller de här vättarna så där, de kan städa och fixa och dona, och de kan också leta upp saker som man har glömt på olika ställen. Men jag tycker att det är otroligt festligt.
Men Klara, förlåt, jag vill inte avbryta din historia, men du ställer väldigt lite frågor kring de här historierna, eller?
Nej, vadå?
Alltså du
tycker verkar, det låter festligt.
Alltså du bara säger att det verkar festligt med tomtar i skogen och tomtar som städar. Det här låter ju lite utifrån sett. Jag är inte med i den här gruppen, men det låter ju lite skruvat, eller?
Varför skulle det vara det? Det är väl inte konstigare än att Stig Engström sköt Palme, tänker jag. Birgitta skriver att hon hade på väg hem då från Lögdeå till Rundvik i Västerbotten 1965 sett ett gäng väsen som liksom drog över gatan, över vägen då, och tjattrade och hade små klockor som klingade. Och så blev de stående tills de hade dragit ner förbi ett dike. Alltså det finns många vittnesmål här. Folk säger first hand. Ulf till exempel.
Men varför hade de bjällror på, om de vill vara väsen? Vill inte väsen vara diskreta? Det är ju dumt med bjällrorna. Aja.
Kan det inte bara vara vanliga människor med bjällror?
Enligt den här gruppen så väljer de att visa sig när de vill då. Ulf skrev här att han såg en tomte sittande på en bänk bakom vidbon, svalkade sig i skuggan en varm julidag. Han var brunbränd, cirka 100 cm lång. Tittade argt på mig och gick sen in i skogen. I Piteå. Ja.
Det kan ju ha varit en kort växt bara.
Jag tyckte det här var ett kul sätt att se på Kjells karma. Han har helt enkelt glädje tomtarna. Och det ska man då göra genom att man kan ställa ut lite gryt till dem och man kan ta hand om dem. Och man ska absolut inte stampa och sådär och gå omkring. Och man måste ta hand om sina djur också. Och det gör ju Kjell väldigt bra. Så att de gillar människor som tar hand om djuren. Så då har ni tips från mig. Så gör
Gud, jag tycker men man ska väl också komma ihåg, Klara, om man ställer ut tallrikar till dem på natten, så ska det inte vara mjölk, för då får de ont i magen, utan det ska bara vara vatten. Eller är det igelkotter?
Ja, det är igelkotter. Man har ju haft vittnesmål om tomtar och bettar och sånt där i liksom flera hundra år, så det var nog före Axa, skulle jag säga. Så jag tror att det finns någonting i det här ändå, men man måste tro helt enkelt. Precis som ni gör på...
Jo, ingen har lyckats fånga dem på film då.
Att det var Oswald. Alltså,
någon måste ju läcka ut den som Robert Groden läckte ut Zapruder-filmen. Så måste ju någon av de här Spirit Garrisarna läcka ut någon film på något väsen någon gång, om det ska bli liksom mer på riktigt.
Ja. En Super 8-film, en corny med någon sån liten röd, lätt kortväxt figur som så här, hämtar Kjells plånbok från någon avdelning på NK.
Som ont i magen för att ha ätit mjölk i till grötet.
En sån corny. Och så ser man ser här hur tomten för armen fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Det är det. Magic Wallet Theory. Torsdag, dags för krimmorgon med amerikansk touch.
Krimmorgon.
Idag vänder vi blicken bara några meter från vårt hotellrumsfönster. Vi väljer att rikta blicken mot Dealey Plaza, Dallas, ja. Texas.
Kennedy-mordet. Och vi har pratat redan lite grann om det, men jag tänkte bara dra lite kort vad det var som faktiskt hände då. Den där fredagen i november 1963. Kennedy, du besökte ju Texas då för att bygga upp stöd inför det kommande valet 1964. Ja, men Kennedy färdades i en bilkortege tillsammans med sin hustru Jacqueline och guvernören John Connolly och hans fru då. De åkte i en sån här öppen limousin. Och ungefär vid klockan 12.30 så kom den här bilkortegen till Dealey Plaza. Som är liksom, om man ska beskriva den då lite grann, det är en öppen plats omgiven av liksom höga byggnader och då gräsbevuxna kullar. Och när den passerade då det som hette Texas School Book Depository på Elm Street så hördes skott. Utredningen sen kom fram till att det var tre skott som avfyrades. En kula träffade Kennedy högt upp på ryggen och kom ut genom halsen för att sen även skada guvernören som satt framför. En andra kula träffade sedan Kennedy i huvudet och slet bort delar av skallbenet och hjärnan väldigt otäckt. Och enligt bägge utredningarna så gick kulan in i Kennedy bakifrån. Den här bilen som han satt i körde direkt mot Parkland Memorial Hospital där presidenten dödförklarades klockan 13.00 då, en halvtimme efter skottet hade träffat honom. De andra i bilen överlevde. Och utredningen då tillsattes av den nya presidenten som fick hoppa in, Lyndon B. Johnson, och den kom fram till att Lee Harvey Oswald ensam mördade Kennedy och skadade Texas-guvernören John Connolly. Den här utredningen kom inofficiellt att bli känd som Warren-kommissionen. Och den här har ju blivit väldigt omtalad då. Många konspirationsteoretiker, bland annat Robert Groden nere vid Dealey Plaza, tror ju inte på den här officiella versionen. Det blev ju liksom aldrig riktigt löst officiellt det här heller. För det som hände efter mordet var ju då att en chef inne på den här Texas School Book Depository som låg liksom precis i anslutning till mordplatsen sa till en polis att jag har en anställd här som heter Lee Harvey Oswald och han försvann. Han var på jobbet här och direkt efter mordet så försvann han. Jag hittade honom inte någonstans. Mm. Och då började ju då jakten på Lee Harvey Oswald och ja, det är ju den jakt som vi har lite rekonstruerat här i Texas.
Ja, precis. Det finns ju fyra. Han flydde ju då efter skotten. Om man då köper den teorin att det var Oswald som var ensamskytt. Konspirationsteoretikerna hävdar ju till och med då att han inte ens att han stod och talade med någon på en annan våning inne i den här lokalen när Kennedy sköt, så att det då är omöjligt för honom att ha hunnit upp till den här våningen och skjuta. Men ja, alla tecken ändå pekar ju på att det var Oswald som var ensamskytt och att han sköt. Sen flydde han då, stressad såklart. Har man precis skjutit en president?
Ja, alltså han beger sig, han måste ju bege sig ganska snabbt efter skotten ut då på Elm Street och börja röra sig hemåt, va?
Ja, precis. Han först hoppar han på en buss, sen hoppar han av en buss, sen tar han en taxi hem till sitt hus. Och vi har, det vi har gjort här då, Clara, är att vi har stått på de här olika platserna. Det är fyra olika platser i Dallas innan han till slut grips senare den dagen. Polisen jobbar ganska snabbt. De får snabbt nys på honom. De är honom hack i hälsa. Han är stressad. Du kan ju tänka dig, det är också John så, som har varit i rollen som Oswald. Så du kan ju tänka dig John som har gått in i karaktär. Och ja, Oswald svettades väl då antagligen mer än John, för John kan ju inte svettas.
Han kan inte det, nej.
Så, även om han hade skjutit en president, John, så tror jag inte han hade svettats just. Men han kan, ja, i alla fall.
Man kan vara stressad ändå.
Ja, vi får lyssna. Vi har ju inte använt den bästa inspelningsutrustningen här, men det är i alla fall ett sätt, tror jag, att utveckla The Daily Messiah till lite mer grävande journalistik, att vi faktiskt är på plats. Lite någon slags korrespondensjournalistik. Okej, okay. Du får lyssna så gott du kan, Klara. Först så var vi då vid Oswalds hus dit han först flydde för att byta om och hämta en pistol. Så här lät det. Och John passar på att skämta lite. Det är opassande, tycker jag. Men ja, så här lät det.
Var befinner vi oss nu?
Vi står här utanför Christer Petterssons hus. Det var här han bodde då under tiden när Palme blev mördad. Så det känns väldigt speciellt. Större i verkligheten.
Han skojar till det så att det var Christer Pettersson. Det var ju dålig journalistik. Dålig journalistik, ja. Men vi ska lägga upp alla de här klippen. Det är ofta som det är med videoklipp, så är det ännu roligare när man får se John i rollen som Lee Harvey Oswald och bara lyssna på honom. Han är ju inte särskilt röstlik, han pratar ju ett annat språk och så vidare. Ja. Dit flydde han först i alla fall. Sen flydde han vidare. Han gick in mot stan och då var det en polis, va, som tyckte att han såg lite suspekt ut.
Ja, det går ju väldigt snabbt här, för det ropas ju ut på polisradion då ett signalement på gärningsmannen baserat på den här chefen på The Book Depository, som är då signalementet på Lee Harvey Oswald. Och då åker den här polisen upp i ett kvarter och ser en person som stämmer in på signalementet, och det är ju Oswald då. Och han bestämmer sig såklart för att jag måste ju åka fram till honom.
Just det, polisen, ja, men sådär lite diskret kör upp vid Oswalds sida och börjar prata med Oswald genom rutan på polisbilen. Så här lät det.
Just det, så det var här då som Oswald mördade sitt andra offer den dagen. Kommissarie J.D. Tippett. Oswald kom alltså gående här då. Ja, blev stoppad här någonstans. Nej, det här då. Fast det är konstigt, varför skulle han ha...
Nej, alltså han kom gående här.
Jag förstår, men varför skulle han ha stoppats på den här vägen sidan då?
Han svängde över här.
Och då måste han ha gjort en U-sväng.
Nej, han, men vadå? Han körde väl bara över?
Han ställde sig så, det låter ju plastigt.
Nej.
Nej, du vet inget om biltrafik, va?
John vet inget om biltrafik, men vi var lite oense.
Varför var det här den bästa upptagningen vi fick?
Ja, det här var bästa upptagningen. Vi var lite oense om det var en U-sväng eller inte. Vad sa du?
Om biltrafik?
Ja.
Det var inte det som var...
Nej, vi vet inte exakt vilken sida han stannade på, men han stannade vid vägkanten. Han böjer sig in. Oswald tar fram sin pistol och skjuter polisen.
Ja, alltså Tippen måste ju märka då när han svänger upp bredvid Oswald att här är det någonting som inte stämmer. Ja. Går ut ur bilen, varpå Oswald skjuter honom 3 gånger. Mm.
Oswald har då mördat sin andra person den dagen. Nu är han ju superstressad. John fortfarande i rollen som Oswald, svettas fortfarande inte. Kommer upp på en gata längs en ganska trafikerad väg, men med lite affärer längs vägkanten. På den tiden, 1963, var det en skoaffär. Idag är det en affär för brudklänningar. Men ja, vi gör ju så gott vi kan i den här rekonstruktionen. Så här låter det då när John i rollen som Oswald flyr polisen efter att ha precis skjutit polismannen J.D. Tippett.
Okej, om du då visar hur du tänker att Oswald kommer. Ja, nu är det Oswald. Fast du, han hade väl inte sån där knuten skjorta runt. Han var inte så finklädd, tror jag.
Ja, men men vittnena är ju inte eniga.
Nej, nej. Han hade någon brunskjorta. Och då kommer den här springande, han har då lämnat...
Han går snabbt.
Han går snabbt, ja.
Går snabbt.
Och han har då precis skjutit en polis också, ska man säga.
Ja, och ja. Det som händer då är att här börjar en massa polisbilar komma åkande med sirenerna på.
Åt alla håll.
Åt alla håll. Ja. Fram och tillbaka. Ja. Så han inser ju såhär, what the fuck, jag måste liksom, jag kan inte gå på gatan.
Men nu, du, din gångstil här är ju ändå ganska öppen. Han går väl lite mer, så har vittnesuppgifterna in mot... Han är lite mer anonym, han går lite inåt, tror jag. Så ja.
Där.
Han vill inte visa sig. Och där, här då låg en skoaffär. Där det nu är en brudgumsaffär, brudaffär. Ja. Och då står han där och flämtar. Kan du bara visa han?
Att det är lite win, men...
Nej, men det kan bara... Nej, men han gick kanske inte in. Han står och flämtar här så här. Det är ju misstänksamt.
Han står så här och så står han med ryggen mot gatan.
Just det, polisen här då inte ska kunna se honom.
Och mannen som jobbar här inne, Mr.
Ja.
Mr. Brewer.
Mm. Han finns inte kvar, ska jag säga.
Nej, han finns inte kvar. Man har gjort en bröllopsklänning av hans kvarlevor.
Den
här. Men han känner igen den här personen. Och han har också hört på sin lilla transistorradio en beskrivning av gärningsmannen. Och han inser att det här är precis... Den här polisen har precis blivit skjuten runt hörnet. Yep. Det här ser misstänksamt ut. Följer efter honom till biografen.
Spännande, va, Clara?
Ja, verkligen.
Du ska se sen, vi ska lägga upp allt här på Instagram. Att Johnny spöklik sa förbipasserande att det var spöklikt lik Oswald, förutom då den här pullovern som du hade knutit runt. Jag tror inte Oswald såg ut som att han kom från en sån båtsemester precis.
De försökte gripa mig igen.
Ja, i alla fall, svettig, den här sko...
Nej, inte svettig.
Nej, inte, men Oswald var svettig.
Ja, ja.
Ja, och han försökte då liksom, han var vänd in mot affärsfönstren för att polisbilarna bara, en efter en, var ju på väg då ner till Dealey Plaza och var på jakt efter... Dessutom hade ju en polis skjutits precis, så att det var ju mycket polisbilar som bara åkte fram. Oswald stirrar in mot väggen, han måste ha någonstans och fly, och till slut så ser han då en öppen biograf, The Texas Theater, som fortfarande finns kvar i exakt samma skick. Och där flyr han då in mitt under en salong. Han betalar heller inte biljetten, vilket är misstänksamt. Man ska alltid betala biljett, tror jag.
Ja, det tror jag verkligen. Speciellt om man försöker gömma sig och bara slinka undan.
Men försöker ni ge tips nu?
Nej, men verkligen inte. Men här slutar då resan, när vi ska se hur det lät då när John i rollen som Lee Harvey Oswald till slut grips inne på The Texas Theater.
Ja, ja, men säg nu bara det här, vad vi är nu. Det här, nu är vi alltså... det här är ju... Det är ganska unikt att vi åker runt i morgon nu på plats.
Vi är alltså utanför The Texas Theater i Dallas.
Och vad är det då?
Det är alltså biografen dit Lee Harvey Oswald sprang efter att ha skjutit presidenten Kennedy. Gått hem, bytt om, hämtat en pistol, skjutit en polis.
Det här kommer du nog säga i studion sen, så att vi inte går in i det här.
Nej. Ja, vi står utanför The Texas Theater där Lee Harvey Oswald greps för mordet på John F. Kennedy och mordet på officer J.D. Tippett.
Ja, där borta var en cowboy också.
Här.
Det är otroligt att den finns kvar faktiskt.
Cowboys.
Det tillförde jättemycket att vi åkte hit och vi bokade hela den här resan bara för att stå här utanför biografen.
Ja, verkligen.
Inte så.
Och vi är inte här för att titta på film heller. Det står också ett skelett i biljettdisken.
Men det har inget samband, tror jag, med...
Ja, det var hon som jobbade här.
Nej, det tror jag inte.
Det är hon.
Nej, det kan det inte.
Mrs. Postal? Is it you?
Där upphör spåren efter Lee Harvey Oswald när John då upptäcker att skelettet i biljettkassan var alltså då samma kvinna som 1963 inte kunde ta betalt av Oswald, för han var rusad förbi henne. Och nu sitter hon då kvar som ett skelett i biljettkassan på The Texas.
Och många säger ju att hennes väsen är... Många i Spirit Garys-gruppen på Facebook säger ju att hennes väsen sitter fortfarande kvar och försöker ta betalt av Oswald.
Excuse me, sir. You need to pay for the ticket.
Ja, men man ska tänka på...
Så var
på.
Det.
Vad man gör mot andra människor, för de kan ju fastna så där som vånader.
Ja, nej, men det var jävla spännande. Vi hoppas vi kan göra fler såna här krimresor. Det är ju...
Ja, men det är just det, någonting med att rekonstruera så får hon känna sig väldigt levande. Och, men vad hände sen med Oswald då? Jag tänkte dra bara en kort epilog här. Oswald greps ju, och den 24 november så skulle han flyttas från häktet till ett fängelse. Han togs ut då med poliser, och i trängseln bland en massa reportrar och en massa polismän så dök plötsligt en man upp, Jack Ruby, som var en småkriminell nattklubbsägare med maffiakontakter. Han drog fram en revolver och yttrade orden "You killed my president, you rat", och sköt Oswald i magen. Oswald fördes till sjukhus där han senare avled. Och några timmar efter mordet på Oswald så höll åklagaren Henry Wade en presskonferens där han la fram alla bevis som han lyckats samla in. Man hade ju funnit då lådor som placerats så att det kunde dölja en person som satt i fönstret från andra personer i närheten. Det här fönstret då där man misstänkte att Oswald hade skjutit ifrån. Där hittade man också 3 patronhylsor, mordvapnet samt ett handavtryck från Oswald.
Men du, låda på engelska, vad heter det?
Box.
Box! You can't shoot through a box.
Kanske finns
något. Ja, men han hade ju använt lådorna för att alltså, ha armbågen och geväret
you
på.
You can't shoot through a box.
Jag förstår fortfarande
inte. My golly, the box.
Ja, vi får gå ner igen och fråga helt enkelt. Men då, när Oswald hade kommit till arbetet på morddagen så hade han också haft med sig ett avlångt paket. Och Oswalds hustru vittnade om att geväret som identifierades som mordvapnet hade funnits i huset, Oswalds hus, kvällen före attentatet men sedan försvunnit. Och ja, så var det. Det var av allt att döma Lee Harvey Oswald, en misslyckad loser på många sätt, som sköt ledaren av den fria världen. Även om många vill tro annorlunda.
Ja, det är ju ett otroligt mord, och det är ju, av alla sådana konspirationsteori mord så är det främsta. Det finns så jävla mycket att ta på om man vill bygga en konspirationsteori. Bara det faktum att han sköts till döds själv. Han sa att han var en syndabock och sen skjuter då en maffia medlem eller en man med maffiakontakter ihjäl honom innan någon slags rättegång kan hållas. Mm. Så det är ju jäkligt.
Alla ingredienser har det.
Och jag tycker att vi rusar ner nu
till, Gud, jag vill ner direkt
till Robert Groden och The Box Lady. Och kanske Klara, kanske att John är omvänd nu. Kanske att om bara en timme från nu så kommer John stå och stå bredvid de andra två och skrocka med i en boxhistoria till någon annan turist. Det är kanske så han värvar folk. Nästa gång jag kommer till Dallas kanske du sitter där istället för Robert Grodens fru.
Vadå, att de adopterar mig? This is our son from Sweden.
This is our new prodigal son
from Sweden.
He's the box boy.
Vi får bara hoppas att de också John adopterar Groden. Jombolan då. Den kan ju inte bli left behind.
De sa, finally, we found the real weapon.
Ja, nu avslutar vi.
The shooting powers has never been seen before. Ja. It hit the president right in the eye with the jambala.
Ja, nu är städerna.
My god, the president is dead. The president has been hit with the blast right in the face. With... Ja. Okej, vi hörs imorgon. Hej. My god, the president has been shot. Now it all falls into place.
Podplay, en del av